När jag återkom i pastorstjänst för några år sedan så blev det som omsorgspastor med lite inriktning också mot miljö eller atmosfär. Alltså hur skapar vi en god atmosfär? Och då bestämde jag mig för att jag ska hålla en predikan varje år som är en ren miljöpredikan. Och nu insåg jag att det här året har gått så fruktansvärt fort. Jag har faktiskt inte hunnit med min miljöpredikan i år så jag tänkte ta den idag. Om någon tycker att den är lite oadventig så är det inte så här när man äter julmat liksom hela helgen så kan det vara otroligt gott med lite thai-mat eller köttfärslimpa eller något sånt. Och ungefär så blir det idag. En av Guds rikes visionerna i adventstexterna rör hälsa, läkedom och upprättelse. Det handlar om nationer, det handlar om relationer, men det handlar också om upprättelse och läkande för enskilda. När Jesaja profeterar om det kommande Gudsriket i en av dem som är dagens predikotexter, kapitel 35, så tecknar han en obeskrivligt vacker framtidsvision. Öknen och ödemarken ska jubla, det förtorkade landet ska glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Men i den där långa skildringen i Jesaja 35 så finns också människans upprättelse med. Jag läser. Han kommer själv för att rädda er. De blindas ögon ska öppnas och de dövas öron ska höra. Då ska den lame hoppa som en hjort. Och den stumme brista ut i jubel. Jag tänkte stanna en liten stund vid ett exempel på när det fullbordas i Kristus. Det som Jesaja här profeterar om. Det finns ju en rad exempel genom Nya Testamentet. Men ett exempel som också berättar att det här uppdraget att bereda väg för Herren eller Herran. Faktiskt är ett ganska vardagligt uppdrag. Att det handlar om att göra vägen fram till Jesus farbar för andra. Alltså inte bara att bereda väg för Herren utan i minst lika hög grad att bereda väg till Herren eller Herren. Jag läser ifrån Lukas evangeliet det 5:e kapitlet med början på den 17:e versen. En dag höll han på att undervisa. Och där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket. De tog bort teglet och firade ner honom och hans bår mitt framför Jesus. När Jesus såg deras tro sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga, stig upp och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren som han hade legat på och gick hem. Allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa, det är otroligt det vi har sett idag. Det finns en rad i den här texten som jag inte riktigt har kommit ifrån för idag. Och det är den där raden där det står, när han såg deras tro sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Märk den här väldigt intressanta huvudrörelsen som Jesus gör. Det är kamraternas tro och handlande som Jesus ser, och det han ser gagnar mannen som han nu vänder sig till. Det är som om deras tro gör mötet med Jesus möjligt för honom. Som om de i någon mån är hans tro så här långt. I den fåra av frikyrkligheten där jag själv växte upp så underströks eller betonades egentligen alltid den personliga tron. Att det var viktigt att själv ha en tro. I det där fanns väldigt mycket som var gott och friskt. Men det fanns också en risk i detta. Och det är ju att när den egna beslutsamheten, sökivern, överbetonas så kan tro med tiden bli någon slags solåkning eller soloprestation. Det är jag och Gud liksom. Betoningen av det personliga, den som ju vi har bevarat i den här traditionen, kräver att man aldrig glömmer att vägen fram till Jesus är kantad av människor som också är min tro. När Jesus såg deras tro, en tro som märk till 100% tog sig uttryck i handling, då sa han till mannen, dina synder är dig förlåtna. Situationen här är att när vi möter Jesus så är han egentligen fullt sysselsatt med annat än det som nu ska ske. Han undervisar och till honom har det dragits fariser, laglärda, och de har kommit från varenda by, står det, i Galileen och Judeen och faktiskt ända från Jerusalem. Av alla de andra berättelserna om liknande möten som det här så vet vi att de är drivna dit långt ifrån enbart av längtan. Säkert fanns det bland de laglärda många som sökte sanning och som längtade. Men man får uppfattningen om att det var väldigt mycket diskuterande runt vad som var rätt och fel och rimligt och mindre rimligt. Det som stör mest med den här berättelsen, varför den också blir en slags miljöhistoria, är att de här människorna, alltså de diskuterande människorna, tar så mycket plats framför Jesus att vägen för den här behovets barn, den längtande, den vägen är plötsligt spärrad. Det här är en ständig utmaning när vi är kyrka. Alltså att ge alla andra frågor, stora som små, rätt proportion i förhållande till det stora uppdraget, nämligen att hålla en plats öppen för mötet med Jesus Kristus. Att vi inte står så tätt så att den vägen liksom spärras. Det är tyvärr ett upprepat mönster i Nya Testamentet att när människor hindras från att komma fram till Jesus så är det oftast andra människor som står i vägen. Inte nog med det. Det är ofta också de människor som borde ha varit till hjälp som står i vägen. Ibland faktiskt Jesu egna lärjungar. Skälen till att de spärrar vägen skiftar. Men när jag tittar på de där exemplen så tycker jag att ett skäl lyser igenom nästan hela vägen. Och det är rädsla. Rädsla för vad som ska hända om de backar och förlorar lite kontroll ett ögonblick och låter det som händer bara hända. När nåden överflödar, när kärleken tar storsegrar, när barmhärtigheten slår upp sina dörrar på vid gavel, så vaknar tydligen rädslan i oss andra. Så vad händer nu? Någon ordning får det väl ändå vara. Så hur skulle det vara om alla blev behandlade så här och fick så här mycket plats? Den rädslan vaknar tydligen av sig själv. Omärkligt hotar man att gå från att vara vägvisare, hjälpare till att bli spärrvakt. Omärkligt sker den processen. Så då undrar jag, hur vet man själv om man är en människa som gör det lätt eller svårt för andra att komma fram till Jesus och få vara med om livets största under? Hur vet man det själv? Den här berättelsen har några underbara ledtrådar. Jesus är ju kristallklar som pedagog här. Han lyfter den ena gruppen och han går hårt åt den andra. Säger till den ena gruppen, så säger han, och när han ser deras tro, då vänder han sig om till mannen och säger, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Det är som om Jesus säger, fritt översatt, så här ska en slipsten dras, det här är bra. Men det finns de där som inte gläder sig, de som tänker i sina hjärtan, citat. Och Jesus konfronterar dem därför att tankar känns. De sätter sig i väggar, de sätter sig i kläder, de sätter sig i atmosfär. Det man inte vet lider man inte av, brukar vi försvara lite skitprat och sånt med. Och ni vet lika väl som jag att det där är kvalificerat struntprat. Det räcker att komma in i ett rum där någon precis har pratat om en, någon eller några. Och så vet ni exakt att trots att man är omedveten om vad som har sagts, så känner man ju hela kroppen att här är någonting som är väldigt, väldigt konstigt. Själen är känslig som ögat. Den här situationen runt den här mannen som nu ska botas är så underbar på något sätt. I den här nya översättningen The Message, som dessutom är ett fantastiskt julklappstips. Den har kommit nu som Nya Testamentet, Saltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan. En underbar översättning. Så står det så här. Detta fick de skriftlärde att börja tissla och tassla. Vad sitter ni och viskar för, sa Jesus, som fattade precis vad de tänkte. Slutcitat. Och här finns ett par sådana där varningssignaler på när jag börjar bli en av dem som glider ur uppdraget att hitta eller uppfinna vägar fram till Jesus åt mina medmänniskor och istället börjar bli ett hinder. Jag ser dem här. För det första, man ser inte undret som sker. Alltså det är ett fantastiskt under som sker här. Utan man tittar bara på tillvägagångssättet. Alltså frågan är, har det gått rätt till eller inte? Man diskuterar istället för att handla. Man tänker saker som man naturligtvis inte säger. Och säger man någonting så pratar man inte rakt ut till den det gäller. Utan istället mumlar man, viskar, tisslar och tasslar. Mot den bakgrunden så är det ju väldigt uppiggande att se den alldeles ogenerade självklarhet som präglar den här mannens, den förlamade mannens kamrater. Hos dem vilar inga ledsamheter. Och märk deras beteendemönster. De jobbar på i Gudsrikets riktning. De uppfinner vägar som absolut inte finns. De vågar det icke-konventionella. De undanröjer eventuella hinder med någon dynamisk dynamitkraft, så spränger de bort hindren. De tror med kroppen. Alltså de flyttar sig. Och dessutom, det här är en fri översättning. De verkar ha fruktansvärt roligt, tycker jag, medan de håller på. Jag tror att det var deras iver att ta sin vän till Jesus som fick dem att agera så fantastiskt som de faktiskt gör, så uppfinningsrikt. Jag undrar om det inte lite handlar om dem själva också till slut. Alltså, någonstans att de tänkte att, men har vi nu burit honom ända hit, så vore det väl skam. Vi skulle behöva bära honom tillbaka ända hem igen. Och därav deras urfräcka kupp. Ursäkta den ovärdiga kopplingen, men jag läste det här och så kom jag att tänka på Jönssonligan. Jag vet inte om någon annan i lokalen gjorde det. Jag har en plan. Lysande, Sickan. Det är inte svårt att föreställa sig hur de letar reda på trappan till taket, plockar bort teglet och så firar de i ett mästerligt samarbete ner den här mannen centimeter för centimeter. Inte en sekund beaktar de om det som de nu gör liksom passar in i det som avhandlas för tillfället, utan de bara firar på. Som ett skepp liksom sänks ner mot vattenytan, rakt in i den pågående diskussionen kommer den här mannen. Någon säger: men Jesus, vad säger du om någon bryter sabbatsbudet? Skeppet hackar till en liten millimeter, kommer lite i obalans, men de lyckas skickligt rätta upp detta med bra samarbete. Säg oss, vad har du för fullmakt och vem har gett dig den? 2 centimeter till och nu är det här skeppet i höjd med Jesu ansikte och jag får för mig att ingen hör längre vad Jesus svarar. Ursäkta mig, är det rätt eller fel att man inte betalar skatt till kejsaren? Och förresten, Johannes lärjungar, de fastar och ber, men dina lärjungar, de äter och dricker. Nu dönsar det till och nu når luftskeppet mark framför Jesu fötter, och vad en undervisning, diskussion eller frågor handlade om, så från det ögonblicket så är det den här mannen som sätter agendan. Det är hans behov som tar över, och jag tror att det är precis det här som kallas väckelse. Alltså när behoven äntligen kommer i centrum. Det centrala problemet för den här mannen tycks inte enbart vara hans förlamning. Det tycks vara hans inre trasighet. Att själen inte längre kunde röra sig fritt. Och därför är det till denna själens ofrihet Jesus nu talar. Han börjar inte samtalet med att säga: jag ser att du är funktionshindrad. Det är inte säkert att det som syns utanpå är det vi kämpar mest med. Och så kommer den där fantastiska raden som jag tror är den kristna församlingens stora hemlighet. När han såg deras tro sa han: min vän, du har fått förlåtelse för deras synder. Tilltalet är typiskt Jesus. Det är ställt för det första utom allt tvivel att den här mannen i befintligt skick, inklusive sina synder, är Jesu vän. Och det är ställt utom allt tvivel att Jesus har makt att förlåta synd. Det fysiska under som sen sker är en slags understräckare av det där inre. Det synliga berättar om det osynliga, men båda sitter på något sätt ihop. Båda är stora. Så tar mannen sin bår och går hem. Och nu måste de andra flytta på sig. Ordningen är rubbad. Det går inte längre att stå kvar på sina tillskansade platser. Och så skulle jag vilja landa i frågan: vem var lyckligast när den här samlingen upplöstes? Mannen som kunde gå plötsligt? Ja, säkert. Men jag undrar om inte kamraterna på taket var minst lika lyckliga. Jag påstår att det inte finns någon glädje i världen som går upp emot att få samarbeta i uppdraget att göra vägen fram till Jesus farbar för människor. Det finns ingen glädje i världen som går upp emot det. Och det är alltid ett tillsammans uppdrag. Ordet tillsammans förekommer faktiskt över 600 gånger i Bibeln. Och det rör så många plan. Det rör vår förståelse eller erfarenhet av Gud. Som att Gud liksom har gjort det så att han har gett varje människa en liten bit av berättelsen om Gud. Så att vi måste göra det ihop, måste behöva varann. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och så lära känna Kristi kärlek. Alltså detta är någonting vi gör tillsammans. Vi samarbetar om det. Bilden av kroppen där varje led styrker och stöder den andra. Gåvorna som fördelas och tar sig olika uttryck. Men för ett gemensamt syfte för att bygga upp Kristi kropp. Och det har slagit mig den senaste tiden hur mycket roligare det är att göra saker ihop än att göra saker själv. Har ni tänkt på det? Alltså oavsett resultat, oavsett utgång. Bara att man säger, nej men vi gör det här ihop istället. Jag skulle kunna ha gjort det själv, men vi gör det tillsammans. Det är så fruktansvärt roligt. Och det senaste året har ju vi som församling fått gå in i en rad spännande samarbeten som kommer ge resultat, men som också i sig är någon slags uttryck för Guds rike. Guds rike är en tillsammanshistoria. Vi samarbetar med räddningsmissionen runt ensamkommande flyktingbarn, att värva faddrar, att värva rekryterare till faddrar. Vi samarbetar med Göteborgs stad i försiktiga försök runt äldreomsorg och sånt. Vi samarbetar med Saron församlingen runt sociala frågor, och de här samarbetena bara växer. Och jag är alldeles övertygad om att här finns någonting över vilket Guds välbehag vilar. Något som inte bara handlar om resultat, utan om att medan vi håller på med det så är vi, uttrycker vi Guds rike och vem Gud är. Och jag tänkte landa detta med att berätta att slutet av veckan så hade vi ett möte, alla vi som jobbar inom omsorgen, det sociala arbetet i Smyrna, och så hade vi ett möte med alla våra dagvärdar som sitter troget ute på kyrktorget här varje dag och tar emot människor. Och det där mötet var lite speciellt eftersom det här kyrktorget, ni vet det alla som går här, har ju på några år förvandlats radikalt till att idag vara en tummelplats, en mötesplats för mängder med människor med stora behov som kommer för att få hjälp med olika saker, kommer för att få mat, kommer för att få soppa, någon att prata med, kommer för att man fryser och behöver sitta här en liten stund ibland. Och hela tiden har våra dagvärdar funnits där. De satt där långt innan hela den här strömmen började komma. Det som gjorde så otroligt starkt intryck på mig, det var ju att det fanns frågor där naturligtvis. Det fanns tankar om vad som fungerar bra och mindre bra. Men det fanns någonting som var mycket större än det. Och det var den här känslan av att inget gnäll, inget surande, utan bara den här känslan. Men nu gör vi detta tillsammans. Och det var en fröjd att se hur världarna har kastat sig in och plötsligt står borta vid brödutdelningen där folk river och sliter och försöker hålla någon slags ordning där. Är med och sorterar upp hur allting fungerar på kyrktorget. Och någonstans här så växer en glädje över det som håller på att ske. Det är inte oproblematiskt. Men så länge vi gör det tillsammans så är allting möjligt. Och jag vet faktiskt inte hur många dagar jag har gått hem från Smyrna på eftermiddagen. Och i morse kom jag på att jag har citerat folket i Kapernaum eller Kafarnaum utan att jag vetat att det är dem jag citerar. Jag har gått hem och så har jag sagt så här. Det är otroligt det vi har sett idag. Så sa folket i Kapernaum. Det är otroligt det vi har sett idag. Och så skulle jag vilja tillägga, och väldigt, väldigt roligt. Amen. Vi ber. Gud, jag tackar dig för att du är här. Och jag ber dig att jag skulle få vara en människa som inte står i vägen, utan en människa som passionerat brinner för att göra vägen möjlig för andra fram till dig. Till det livsförvandlande mötet, till det upprättande mötet, till det läkande och helande mötet. Herre, tack för glädjen över alla goda samarbeten. Och jag ber att vi skulle få nåden att bara fortsätta få vara med och se ett klimat bara bli starkare och starkare ibland oss, där olikheter inte är ett problem, utan där olikheter alltid är en tillgång. Och där glädjen i att få samarbeta växer dag för dag. Herre, jag ber om många dagar, också i vårt vardagsliv, när vi får vara sådana människor och sen får säga till varandra: det är otroligt det som har hänt idag. Amen.